Palestinafrågorna kanske blivit lite mer aktuella, inte minst här. Vi pratar om USA och att många kanske backar från att åka dit. Även det ser man ju på finansmarknaden, att under den mest stökiga perioden så var det ju många som valde att lämna fonder med stora exponeringar mot USA till exempel, om man sålde av sina amerikanska aktier. Så att det finns ju en medvetenhet kring de här frågorna, men det har ju skiftat lite grann då.
Ja, för som sagt, det här flygskambegreppet har man ju inte så mycket om längre. Märker du också av det att just klimat och miljö har blivit mindre fokus på ditt område?
Nej, alltså människor är nog överlag fortsatt intresserade av att investera i gröna fonder. Men det har nog också blivit mer fokus på de här andra bitarna, så att man vill liksom vara medveten i sina investeringar.
Det här var Ekonomiekot Extra. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på det lilla hjärtat där. Och på pushnotissymbolen bredvid så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Moa Langemark från Finansinspektionen och journalist Viggo Kavling. Hej då!
Du lyssnar på P1, klockan är 11. Här är Ekot. Det har idag kommit reaktioner på gårdagens uppgifter om att ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22-an blivit utsatta för sabotage. En av dem som reagerat är Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson, den tidigare försvarsministern Peter Hultqvist.
Jag tycker att man ska vara tydlig med att man inte kan utesluta att det är främmande makt som ligger bakom den här typen av sabotage.
Det handlar om ett 30-tal sabotagetillfällen då kablar klippts sönder och säkringar förstörts. Och enligt uppgifter till SVT så tror polisen att samma aktör kan ligga bakom.
Det här känns som en typisk hybridaktion där man försöker sabotera strukturer i Sverige som har med infrastruktur att göra. Man ska ha klart för sig att Sverige är en bidragsgivare i kriget när det gäller Ukraina, på Ukrainas sida. Man ska också se att Sverige har gått med i NATO, och det är också så att man från rysk sida direkt har markerat mot både Sverige och Finland när det gäller att man kommer att vidta åtgärder.
Reporter här, det var Marie-Louise Kristensson på P4 Östergötland. Sommar betyder sol och semester för många, men det är också en tid då många svenskar drar på sig mer lån för att ha råd med alla utgifter. Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Hushåll tenderar att ta mer lån inför sommarsemestern. Det är en tydlig säsongsvariation här. Vi har ju också ställt frågor till hushållen inför den kommande sommarsemestern här, om man planerar att ta lån eller misstänker att man kommer behöva ta lån. För då är det ju så många som 11% som svarar att ja, så är det.
Och hur tänker du kring den siffran? Den låter ju väldigt hög.
Ja, nej, men det här är ju problematiskt, för svensk ekonomi befinner sig ju sedan en tid tillbaka i en lågkonjunktur, och det är ju exceptionellt osäkra tider nu på många plan, och vi vet inte hur det kommer slå mot svensk ekonomi och mot svenska hushållsplånböcker. Så det rationella nu kanske snarare är att bygga upp en rejäl buffert, hur tråkigt det än låter.
Svenskarna är ett resande folk och vi brukar hamna i topp bland andra europeer när det gäller utlandsresor. Och två nya undersökningar från resebolaget TUI och storbanken Nordea visar att runt 4 av 10 planerar att resa utomlands framöver.
Ja, men det är många olika anledningar. Dels är det vädret, det är kallt och jobbigt.
Säger resejournalist och redaktör Viggo Kavling på Dagens PS i Ekonomiekot Extra.
Sen har vi en väldigt lång tradition av att åka på charterresor. Och sen så senaste åren så eldas det här på av sociala medier. Så att man har gjort tester då. Ta en bild på din nya diskmaskin, 5 likes. Ta en bild när du är på en kryssningsbåt med en drink, 50 likes.
Moa Langemark igen.
Det här är ju klurigt, för att barn och unga idag har nog lite annan inställning till resande och en annan förväntansbild som de får till sig från vänner, från sociala medier. Men ett viktigt budskap här är ju då att viktigt att man pratar med sina barn om pengar och de förutsättningar som man har i sin familj.
Reporter Hanna Malmodin. I samband med en brand på Konstakademin i Stockholm idag fick delar av konstsamlingen flyttas till den intilliggande regeringsbyggnaden Rosenbad. Enligt polisen kom ingen människa till skada i branden, och det är oklart om någon konst kom till skada. En flicka föll ur en karusell på ett tivoli i Gustavsberg utanför Stockholm under en festival idag arrangerad av Värmdö kommun. Flickan fördes till sjukhus och var då vaken och talbar, rapporterar P4 Stockholm. Karusellen, den togs i beslag och polisen har inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada. Sandra Flyg är kommunikatör på Värmdö kommun.
Det är självklart jättetråkigt och det ska verkligen inte hända. Däremot så kan vi i dagsläget inte säga så mycket mer. Polisen är där och undersöker och tar vittnesuppgifter. Pratar med företag som sköter karusellen och så vidare.
Sandra Flyg på Värmdö kommun. En man från Gnesta kommun ringde över 200 samtal till polisen. Han döms nu för brottet blåljussabotage, rapporterar P4 Sörmland. I samtalen hotade mannen flera polisanställda. Han döms till skyddstillsyn och ska dessutom betala skadestånd till en polis. Vädret då imorgon då väntas Götaland och Svealand få regnskurar, södra Norrland en del sol, norra Norrland till en början regn som följs av lättande molntäcke. Temperaturen hamnar på 12 till 17 grader. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
P1, Sveriges Radio.
Vi har en dokumentärtimme framför oss, men först ett tips om ett program som direkt sänds imorgon förmiddag i P1.
Sverige har en hög arbetslöshet. Vad händer med arbetsförmedlingen och vems fel är det? Forna vänner nu i århundradets gräl om Trump, Musk och The Big Bill. Hör också konstnären Britta Marakat Labba och Mr. Nobody mot Vladimir Putin. I Godmorgon världen 9-11 i P1.
En mörk vinterkväll tittar hon upp mot sitt fönster. Hon tror knappt sina ögon. Där står en man och tittar in. Är det en stalker? En stalkare? Och finns det fler drabbade? Det här programmet är gjort 2024.
P1 Dokumentär.
I en förort till en storstad i Sverige står ett högt lägenhetshus. Det är nybyggt och än så länge har inga gatlyktor satts upp. Men i de stora fönstren, designade för att släppa in solljuset, lyser lampor upp det kompakta decembermörkret.
Jag trodde aldrig att jag en kväll skulle titta upp ut genom fönstret och se en man sitta fastklistrad mot fönsterrutan.
Nedför gatan finns ett litet skogsparti som blev kvar när huset byggdes. Vänder man sig om ser man en rabatt täckt av tung snö. Höjer man sen blicken ser man rakt in i lägenheterna på bottenplan.
Och jag bara väntar på att han ska se mig.
Här är lägenheterna små, perfekt för den som är på väg ut i livet. Och de bor ensamma, det är 10-tal tjejer som har sina hem på bottenplan. De känner inte varandra, säger knappt hej i tvättstugan. Men snart kommer de få reda på att de har någonting gemensamt.
Alltså, vad gör han där? Och jag skriker, helvete! Och hoppar upp från sängen i pyjamas. Vi ska inte vara rädda, han ska liksom vara rädd för oss.
Oh my god. Herregud.
Att fånga en fönstertittare. En dokumentär av Malva Tanning och Hedda Halsenius.
Nej, men jag minns när jag flyttade hit. Det var en turbulent tid i mitt liv och den här platsen blev min trygga plats i världen.
Stina är i 20-årsåldern.
Ja, men också så här, friheten med att så här, det här är mitt hem. Det är ingen som kan styra eller ställa. Jag gör precis vad jag vill.
Stina flyttade till huset med de stora fönstren för 2 år sedan. Hon bor i en liten etta, stilren och luftig. Hennes säng, som står precis vid det stora fönstret, är bred. Överkastet lika ljust som resten av rummet. Under tvn står ett kakelklätt lågbord. Ovanpå är böckerna staplade med ryggarna utåt. Stina läser Simone de Beauvoir och har stearinljus i buteljer. I de matchande kaffekopparna serveras presskaffe med havremjölk. Och nycklarna hänger på dörrhandtaget. Om någon rycker i handtaget ska det höras när nycklarna går i golvet.
Det var jultider och det var mycket som hände i mitt liv just då. Jag hade precis skrivit på ett kontrakt för ett nytt jobb.
Det är en decemberkväll 2022. Stina jobbar ett av sina sista pass på sitt gamla jobb.
Det var ett kvällspass, ett stängningspass. Och jag var bara så himla trött. Och jag ville bara hem och jag ville bara sova. Och då kunde jag väl inte i min vildaste fantasi föreställa mig hur de närmaste timmarna skulle komma och utveckla sig. Jag gör mig redo för att gå och lägga mig. Klockan är ganska sent, alldeles för sent. Jag vet att när jag lägger huvudet på kudden så kommer jag somna på en sekund. Och när jag ska lägga mig i sängen så kollar jag ner mot fönstret som är precis intill sängen som går ganska långt ner till marken. Och jag förstår nog inte riktigt vad jag ser först, för att liksom i den där lilla springan som jag har lämnat upp, liksom, som jag inte har dragit ner persiennen riktigt hela vägen ner, där sitter det någon liksom i rabatten på huk. Och jag liksom, vi kollar varandra typ rakt in i ögonen i liksom en millisekund.
Det är mitt i natten och kolsvart utanför. Men Stina ser hur en man trycker händerna mot hennes fönsterruta. Han är klädd i mörka kläder och det enda man ser av hans ansikte är ett mörkt skägg. Och i handen håller han en mobil.
Och han ger ifrån sig något liksom flin. Han ser liksom nöjd ut. Och då inser jag att jag sitter ju här utan kläder. Och han kollar på mig. Och det ser ut som att han filmar eller fotar mig. I liksom nästa sekund så ser jag liksom att hans ansikte förändras. Jag ser liksom någon form av rädsla i hans ögon. Och i samma veva liksom drar han ner mobilen och liksom slänger sig bakåt i rabatten. Och jag bara reser mig, typ försöker förstå vad som händer och springer fram till fönstret och liksom, och då får jag liksom bekräftat att ja, jag såg precis en person sitta i rabatten och kolla in på mig, för att han springer därifrån. Jag ser liksom ryggtavlan på honom springa bort från mitt fönster.
Stina känner hur paniken sprider sig i kroppen.
Och jag tänker så här, nu springer han in i huset och kommer hit. Nu, jag vet inte, nu kommer han och typ våldtar mig. Så jag springer till liksom ytterdörren och kollar att den är låst. Jag släcker lamporna och liksom har ren skär panik bara. Jag vill bara gå tillbaka i tiden och tänka att han inte har sett mig. Att jag inte finns. Jag vet ju att jag är liksom i min lägenhet och att det, ingen kan komma in. Men samtidigt så blir liksom väggarna jättetunna och fönstren och dörrarna känns inte alls stängda och låsta. Utan det blir som att jag är liksom i en glasbox och han kan se mig.
Med gråten i halsen ringer Stina en av sina bästa killkompisar. Hon klarar inte av att vara själv i lägenheten.
Och jag liksom väldigt osammanhängande liksom nästan skriker. Eller frågan är om jag nästan viskar. Det känns som att jag skriker, men jag tror att jag pratar väldigt, väldigt lågt. Det är som att jag fortfarande tänker, eller det är som att jag tror att den här personen kan höra mig.
När de har lagt på ringer hon 112.
Han som jag pratar med försöker lugna mig och säga att polisen är på väg. De är där när som helst. Och då säger jag att men jag har inga kläder på mig. Vänta, polisen måste vänta, jag har inga kläder på mig. Jag kände liksom så stor skam nästan. Och jag tror att jag är så här, gud vad dumt att jag inte drog ner persiennen hela vägen. Det var dumt av mig. Typ dumma mig. Och typ nästan dumma mig att jag går runt utan kläder.
Det är en kvinnlig polis som kommer att hålla förhör med Stina om mannen som tittat in genom fönstret.
Det kändes som att hon liksom kände med mig och hon sa vid något tillfälle att så här, ah, vi hoppas att vi kan få fastna idioten. Och det var så skönt när hon sa det. För det var då jag insåg, just det, han är en idiot. Det är det han är. Det är liksom inte jag som en idiot som gick naken i min lägenhet och inte hade dragit ner persiennerna hela vägen ner till marken. Mitt under förhöret, då kommer min killkompis. Då kunde sen polisen lämna och jag kunde ändå känna att jag kunde försöka sova för natten. Och när jag vaknar på morgonen så liksom, jag drar inte upp persiennerna utan jag liksom separerar persiennerna igen och liksom kollar ut min trygga gata och min liksom trygga lägenhet och det här liv som jag har skapat kring den här platsen helt plötsligt är helt raserat.
Jag flyttade till huset förra året i april.
I en likadan lägenhet som Stinas, några fönster bort, bor Anna. På golvet i ettan ligger ett påbörjat konstprojekt. En kappa Anna sätter paljetter på insidan av så att den glittrar när den öppnas. Radion står på. Anna dricker sitt kaffe ur blommiga keramikmuggar hon hittat second hand och hon har havremjölk i. Hon har tagit en paus och yogar på golvet i sina underkläder. Så hör hon plötsligt ett ljud utanför fönstret.
Det är svårt att förklara. Det lät som nästan ett... Det lät lite som att ett rör ramlar ner i trottoaren nästan. Jag hör att det är någonting där i alla fall, för det får mig att reagera.
Det är becksvart utanför och Anna kan inte se någonting när hon tittar ut. Men hon känner sig illa till mods och hänger upp en stor filt för fönstret.
Det lät så nära, alltså verkligen precis utanför mitt fönster, så jag blir ändå lite nojig av det. Det var första natten som jag tänkte, men jo, jag kan sova själv, det är lugnt, han kommer inte komma tillbaka.
Stina kan inte släppa skräcken och paranoian efter sitt möte med fönstertittaren. Det är som att hon går och väntar på att han ska komma tillbaka. Och det kommer inte dröja mer än en vecka.
Precis som i första gången så gör jag min kvällsrutin. Då hör jag två tydliga knackningar på fönstret. Det låter liksom... Och jag förstår ju direkt att det här är inte någonting som bara slår emot fönstret, utan det här är någon som knackar på mitt fönster och jag förstår ju precis vem det är. Då inser jag att jag kommer inte bli av med den här personen. Han ger inte upp så lätt och han har fått en dille nu på mig. Är det här hans liksom sätt att skrämma upp mig som i så här klassiska skräckfilmer? Att det börjar med någon form av lek och sen så liksom leder det till att han skulle liksom attackera mig eller liksom våldta mig eller var en kidnappa mig.
Polisen har uppmanat Stina att ringa direkt om fönstertittaren kommer tillbaka. Så hon ringer igen och även den här gången kommer ett par poliser ut till platsen. Mannen är inte kvar, men det är snö på marken och man kan se att någon har ställt sig i Stinas rabatt. Men den här gången känner Stina att polisen inte riktigt tar henne på allvar. Hon får känslan av att de tycker att hon överreagerar. Första gången fönstertittaren kom rubriceras Stinas anmälan som kränkande fotografering och andra gången som ofredande. Men båda de är brott som nästan alltid leder till böter. För att det ska ändras till ett mer allvarligt brott som olaga förföljelse måste Stina kunna bevisa att det är samma man som kommit tillbaka även den här kvällen. Och det tycker inte polisen att hon riktigt kan.
Jag tror att jag känner mig otroligt hjälplös i situationen för att polisen kan inte göra någonting för att om jag lyckas ringa dit dem så har han redan sprungit iväg. Vi vet inte vem den här personen är. Jag känner inte till honom. Det finns ingenting att göra. Det var liksom den känslan jag hade. Så här kommer det vara nu. Jag kan bara fortsätta leva så här och bara gå runt och vänta på att han ska utsätta mig för någonting igen. För det är inte förrän jag blir utsatt för någonting som jag faktiskt kan handla efter det. Jag har liksom ingen kontroll i den här situationen utan det är helt och hållet han som har kontroll. Han bestämmer sig för att ta sig ut en natt och fönstertitta eller vad han nu skulle få för sig att göra. Och jag kan bara gå runt och vänta på att han ska göra det.
Dagarna går och det blir januari och ett nytt år. Stina kan inte skaka av sig känslan av att fönstertittaren finns bakom varje hörn.
Jag började liksom utveckla någon form av paranoia. Alltså, vad jag än gjorde så tänkte jag att jag var förföljd. Jag vågade liksom inte gå ute på kvällarna. Jag vågade knappast röra mig i min lägenhet. Jag vågade inte sova i sängen längre. Jag vågade inte ha tända lampor på kvällen för då ser han att jag är hemma. Jag liksom går och rycker i dörrhandtaget hela tiden för att se att det är låst. Förföljer han mig i andra sammanhang? Har han koll på mig? Vet han vem jag är?
En kväll ligger Stina i soffan. Den enda platsen förutom badrummet hon numera vågar vara på i sitt hem. Och scrollar på mobilen för att försöka somna. Så ser hon ett inlägg i byggnadens Facebookgrupp. En granne på andra våningen har precis sett en man titta in genom ett fönster på bottenplan. Stinas puls stiger. Tanken av att han kanske är tillbaka och har iakttagit henne här och nu i soffan gör henne vettskrämd. Stina skriver direkt i gruppen, men det är sent. Hennes granne har redan gått och lagt sig. Först morgonen efter får hon ett svar.
Jag vill ju bara veta. Vad såg du? Vad gjorde du? Vad hände? Och hon börjar förklara vad hon hade sett. Och ganska snabbt så inser jag att det är inte vid mitt fönster han var. Det var ett fönster mycket längre bort. Det var då jag förstod att han inte bara utsätter mig för det här. Utan det är fler som blir utsatta. Och de vet troligtvis inte om det.
Ytterligare några fönster bort, i samma slags lägenhet som Stinas och Annas, sitter Saga. Hon har bott i huset i 1,5 år. Hon sitter vid sin dator och spelar spel efter jobbet. Det är redan mörkt, men tangentbordet och datorn lyser upp rummet i olika färger.
Så det är väldigt gamer och väldigt cool. Man får bättre performance om den lyser i regnbågens alla färger. Vilket är så här extremt jobbigt för det mesta när det är så här, man typ vill sova och den inte har stängt av sig helt. Och så är det liksom så här regnbågens alla färger som lyser i ansiktet. Men det är extremt coolt. Så, ja.
Än så länge vet inte Saga om att hon har något gemensamt med sina grannar annat än korridoren de delar. Inte förrän hon hör en knackning på dörren.
Min första reaktion när det var någon som knackade på dörren var att jag blev jätteskraj. För att det gör ingen någonsin.
Några sekunder tidigare har det också knackat på Annas dörr.
Jag öppnade inte dörren för att vi har inga kikhål här och jag tänkte att jag orkar inte träffa någon just nu.
Saga.
Jag var ändå väldigt modig och bestämde mig för att öppna dörren ändå.
Utanför står en person Saga har sett i området men aldrig pratat med. Det är Stina och hon har något att berätta. Anna har fortfarande inte öppnat sin dörr.
Typisk svensk som man är så gick jag väl och lyssnade lite vid dörren. Och jag hör att de pratar om någon man. Så jag öppnar dörren och jag frågar Stina. Knackar du just min dörr?
Stina.
Jag hade kanske inte varit den som tog första kontakten om inte jag kände att det här verkligen är på riktigt. Det är fler som har blivit utsatta. De måste få reda på det här. De måste kunna skydda sig själva från den här personen.
Stina berättar för Anna och Saga om allt hon har varit med om. Om fönstertittaren, om paranoian, rädslan för vad hon har trott är en stalker som nu visat sig utsätta dem allihop. Och hon berättar att fönstret deras granne sett honom titta in i är Annas.
Att få höra att någon har tittat in genom ens fönster utan att man vet det är... Nej men det är en mardröm. Det är som en skräckfilm. Just för att... man börjar direkt tänka att... Men gud, alltså han... Där låg... Eller satt jag och hade yogat typ i liksom trosor och ett linne. Och så sitter han och tittar på det. Det blir ju extremt utelämnande och obehagligt. Har han tittat på mig när jag sover? När jag lagar mat? När jag är med min pojkvän?
Stina berättar att hon har varit i kontakt med polisen flera gånger, men upplever att de inte kan göra någonting. Inte så länge han inte är kvar på platsen när de kommer, och inte så länge de inte vet vem han är. Där och då, i korridoren sent på kvällen, bestämmer sig tjejerna som bor på bottenplan. Det är de som måste göra någonting åt fönstertittaren, och de måste göra det tillsammans.
Och då skapar vi en chatt.
Alla tjejer som bor ensamma på bottenplan bjuds in till chatten. Allt som allt blir de 8 stycken.
Så det var Stina som startade gruppchatten. Hon började med att skriva hej. Och sen svarade jag let's get this fucker med 4 fuck you finger. Och då skrev hon här har vi koll på tjuvkikaren tillsammans.
Saga.
Det gick ju från att man kände sig helt ensam och utsatt. Och som att han skulle kunna komma när som helst och göra vad som helst. Till att så här, men vi är typ 10-1 liksom. Nu tar vi fast honom, han ska inte få hålla på så här. Vi ska inte vara rädda, han ska liksom vara rädd för oss.
Stina.
Framför allt har vi väl liksom frasen, hör ni någonting, ser ni någonting? Jag tror att han är utanför. Någon har kunnat kolla ut när jag kanske inte har vågat liksom resa mig från sängen. För att jag inte vågat röra på mig, för att jag är så rädd att han står där. Ja, alltså det här... Pervot har ju gjort mycket för grannsämjan. Den har blivit väldigt stark.
Trots neddragna persienner fortsätter fönstertittaren att komma tillbaka. Det är svårt för tjejerna att veta exakt hur ofta, men de är alltid på sin vakt. När han en kväll ställer sig utanför Annas fönster knackar han på rutan, precis som han har gjort hos Stina. Det är nästan som att han vill bli upptäckt.
Men då hamnade jag ju verkligen i det här frysmodet. Att jag låg helt stilla och känner mig alltså rädd bara. Man blir så sjukt äcklad också. Alltså vad gör han där? Vad är det han får ut av att liksom sitta och titta på oss?
Tjejerna börjar samla bevis. Det behövs om de ska kunna sätta dit fönstertittaren. Från sin lägenhet filmar och fotar Anna rabatten utanför sitt fönster.
Här har någon varit och klampat, ser man.
Det är en kall vinter och den snötäckta marken avslöjar varje besök.
Och då fattar jag ju att jag hade inte inbillat mig det här. Utan han var ju där den natten. Jag kommer ihåg när jag verkligen tänkte att nej, men han är ju besatt typ. Ja, men det var storm ute. Det var liksom snöstorm. Det var hur mycket snö som helst. Man bara, alltså, ingen vill gå ut nu. Men du står där.
Fotorna och filmerna blir fler och fler och Saga börjar samla allt på ett och samma ställe i sin dator.
Nu ska vi se här. Jag har en mapp som heter Pervospaning.
Baserat på vad Stina såg första gången han kom har de skapat en fantombild av fönstertittaren. Eller som de nu kallar honom, tjuvkikapelle.
Jag hittade fantombilden. Alltså han ser ut som en liten hustomte typ. Så han har sin ikoniska dunjacka utan luva. Han har en svart beanie. Vit hy och svart skägg. Och träningsbrallor och några svarta skor.
Men tjejerna behöver mer. De behöver se exakt när och var fönstertittaren befinner sig när han kommer till deras hus.
Jag har ju satt upp en hemmagjord övervakningskamera som bara är min webbkamera som jag har dolt i en liten strumpa som man inte ser att det är en webbkamera utifrån. Ja, där har jag gick förbi.
På en svartvit film ser man hur fönstertittaren rör sig i mörkret utanför. Filmen tar inte upp mer än ett par bilder per sekund, så det är med ryckiga rörelser han går förbi Sagas fönster.
Men jag tycker att alltså, det ser ju ut som en skräckfilm, typ. Men det är ju typ en mörk skugga som bara går förbi fönstret. Det ser ut som typ så här Paranormal Activity eller något. Han skippar mitt fönster för att gardinerna är ganska neddragna och det är släckta också. Men man ser då att han vet exakt vilka fönster det är där tjejer bor. Det var en gång som man kunde se att det var fotspår precis vid mitt fönster som hade gått i cirklar och cirklar och cirklar. Så då kände jag också så här, om du ska stå där och stirra in så vill jag ha det på kameran.
Det är som att mannen kommer närmare och närmare. Nu har de, svart på vitt, att han stryker omkring utanför deras fönster.
Jag satte upp kameran efter att min granne hade sett honom. Och det även var en till som hade sett honom från bron. Och de hade ringt till polisen. Men för att det var typ en minut efter och att han hade gått därifrån. Även fast det var tydliga fotspår i snön så ville de inte skicka ut några poliser då. För de tyckte att nej, men han har gått därifrån så då finns det ingen poäng. Och det var väldigt mycket av en ilska. Liksom, att så här, bara, men vi har inte tid med det här. Någon av oss. Och så att, det är inte bara att han förstör ens liksom emotionella välmående, men det blir också så här, okej, nu ska man typ utöver alla sina studier också bli en hemmadetektiv.
Men det räcker inte att veta att han har varit där. Tjejerna på bottenplan vet att de behöver ta mannen på bar gärning för att få polisens hjälp. Stina.
Jag gillar inte alls känslan av att ta saker i egna händer på det här sättet. Jag tycker att det är obehagligt, tycker det är läskigt. Jag vill inte möta honom. Jag vill inte ha någonting med honom att göra egentligen. Men jag förstod väl också att det enda sättet att få fast honom är ju att vi faktiskt aktivt håller koll. Det är lite som att jag till slut tänkte så här, okej, jag väntar med att ringa polisen tills jag har tagit fast honom själv. Och hur det skulle gå till, det vet jag inte. Men det var lite som att så här, okej, när vi har liksom knuffat omkull honom och håller fast honom, då kan vi ringa polisen, då är det värt att ringa polisen, för då kan de ta fast honom. Och där börjar ju väl vår lilla spangrupp.
Polishundar har lyckats spåra fönstertittaren upp i skogspartiet utanför lägenhetshuset. Och på övervakningskameran har tjejerna också sett hur han kommer och försvinner från samma håll. De bestämmer sig för att det är där, i skogen, som de ska spana på mannen. Varje kväll i en veckas tid, strax efter midnatt. En av fällarna följer Saga med ut på patrull.
Och vi är ett gäng helt svartklädda tjejer med dunjackor, luvan på, händerna i fickorna, som möts upp i en liten cirkel klockan ett på natten vid en tågräls.
Saga har sett på sig svarta jeans och en svart dunjacka för att undvika att bli sedd.
Och det känns säkert på något sätt, både att jag är inkognito men också att få ha som en stor jacka som kan... Det känns som något slags konstigt skydd mot
att han ska kunna se en. Det blir också som någon slags sköld att så här, han har kanske sett min kropp. Men att så här, nu är jag säker för att jag är som en isolerad boll. Det är svårt att hitta en bra plats för att kunna spana på någon. Det är lite som kurragömma, där man vill kunna hålla utkik.
Saga, hennes kompis och hennes granne sprider ut sig och gömmer sig bakom varsitt träd. När grannen lägger sig ner för att vara bättre dold väljer Saga att göra likadant.
Då tänker vi att då kommer inte han se oss, men vi kommer kunna se honom. Så vi alla lägger oss på kall, blöt mossa i januari, mitt i natten. Jag lägger mig ner på magen som en krypskytte typ. Och jag är glad att jag hade min dunjacka, men mina jeans blir på direkten våta och kalla.
Men det är som att det inte spelar någon roll att kylan tränger in genom kläderna när hon ligger där på den vinterkalla marken. Tjejerna skriver frenetiskt till varandra i gruppchatten. Saga håller ljusstyrkan låg på mobilen för att inte fönstertittaren ska se henne. Tänk om det är nu de får fast honom.
Kan det där vara han? Och sen kom ju också tanken, ah, men shit, tänk om han kommer från skogen. Det är rätt tyst i dungen. Man hör väldigt tydligt när jag flyttar på mig. Jag blir väldigt medveten om när jag rör på minsta lilla kroppsdel. Och särskilt min dunjacka prasslar väldigt mycket. Man hör ibland när min kompis eller min granne vänder på sig lite eller byter ställning. Man kan höra någon kvist som bryts när någon orkar ställa sig.
Från sitt gömställe ser Saga sitt eget fönster. Hon har medvetet valt att ha tänt i rummet och gardinerna är på glänt.
För att agera som lockbete. Och jag blev plötsligt väldigt medveten om hur lätt det är att se in genom mitt fönster. Och det känns som att jag kan se vad den här mannen har sett från hans vinkel när han har kikat in från skuggorna. Och jag blir extremt medveten om hur utsatt min lägenhet är.
Tiden går.
Men inget Perro. Jag tror att det är min granne som reser sig först och säger liksom, ja, ah, nej, vi rör oss tillbaka nu. Det blir nog inte ikväll som man kommer.
Uppgivna går tjejerna hem igen.
Det känns som en besvikelse. Det är klart att det är skönt att man inte behövde ha någon konfrontation. Men det känns väldigt tråkigt att all den här stressen bara kommer fortsätta framöver. Jag blir också bara arg och trött på den här mannen. Och jag tänker att undrar om man inser hur mångas liv och vardag som han förstör. För att han ville kika in, eller bara ville kika in genom några fönster.
Det är ljust i Sagas lägenhet, men allt hon kan tänka på är synvinkeln hon hade från skogen.
Jag brukade ha gardinerna öppna fram tills den dagen. Och det blev väl bland de sista dagarna jag hade dem öppna någonsin.
Trots sina spaningar, foton och filmer på fönstertittaren kommer tjejerna inte vidare. Stina har polisanmält 3 gånger och flera har ringt polisen när de har sett någon titta in. Men alla kontakter med polisen räknas som separata händelser, trots att tjejerna menar att det är samma man som utsätter dem varje gång.
Poliskvinnan sa till mig att
Stina,
jag skulle fortsätta att ringa. Jag ska ringa vid minsta lilla. Och det tog jag liksom ordagrant, så det fortsatte jag ju göra.
Men till slut så blev man väl uttröttad av att det inte riktigt gav något resultat av att anmäla.
Stina sitter i telefonkö i timmar hos 114 14, lägger all sin tid på att försöka få polisen att hjälpa henne.
Men jag tror att idag är jag väl kanske inte lika naiv. Den nu är jag väl mycket mer förberedd på att jag måste argumentera till varför jag måste få hjälp. Då tror jag att jag blev ganska liksom frustrerad. Okej, så här är bara mitt kvinnoöde. Det här är bara mitt öde, jag ska bara anpassa mig till det här.
Månaderna går. Det är en lördagkväll i slutet av april och fönstertittaren har inte synts till på ett tag. Det är strax efter midnatt och Saga sitter hemma och spelar tv-spel. När hon hör steg på gruset utanför sitt fönster.
Och då när jag kollar där så ser jag att det är en man som går förbi. Då på direkten, det första jag gör innan jag ringer polisen eller någonting, så skriver jag i gruppchatten man ute, utropstecken.
Stina är ute och firar en kompis födelsedag.
När Saga skriver att han är här så tänker jag, fan han har inte gett upp.
Saga.
Och precis efter att jag skriver i gruppchatten så ringer jag 112. Jag ser honom gå och sen så ser jag hur han ställer sig på gräsplätten och kollar in genom fönstren. Han står i princip blickstilla och bara kollar in. Inte genom mitt fönster, men genom ett av fönstren i huset. Och han står, jag har aldrig sett någon stå så stilla så länge. Och han står ju så i vad det visar sig vara typ 9 minuter. Och medan jag ringer och kollar ut genom fönstret så forsar bara ren ångest och rädsla och chock över mig att ja, det är faktiskt han. Jag sitter framåthukad på kanten av min säng vid huvudkudden i princip och lutar mig jättemycket fram för att kunna se mellan gardinen och fönstret. Så fort jag hör fotspåren så stänger jag ner min laptopskärm för att inte göra något mer ljus i lägenheten. Men då är det becksvart i min lägenhet. Så då är det lika mörkt i min lägenhet som utanför där han är. Om jag sagt förut att jag känt mig utsatt så är det ingenting mot hur utsatt jag känner mig just nu. Det är liksom han och jag i princip. Han ser inte mig så vitt jag vet, men jag kan se honom och jag bara väntar på att han ska se mig.
Saga har bett polisen att komma utan blåljus för att inte skrämma iväg fönstertittaren. Och nu ser hon strålkastarljus på bron.
Jag kollar på Pervot, eller tjuvkikarpelle, under hela den här tiden och han står fortfarande blickstilla. Jag vet inte om han märker av ljuset eller bilen eller någonting. Men om man gör det så märks det inte på honom. Utan han fortsätter att stå blickstilla och kolla in genom fönstret. Och jag kollar ner liksom i några sekunder och kollar upp igen. Och då rusar han förbi. Och jag skriker helvete! Och hoppar upp från sängen i pyjamas, barfota, kubbar ut genom min lägenhet och ner för korridoren. För att försöka se genom glasdörren som leder ut där vart han sprang. Det är belyst i korridoren så jag ser inte ut utan det är becksvart där ute. Då blir jag ju rädd att om jag skulle öppna dörren nu, liksom, vad kommer hända? Kommer han göra illa mig? Så jag väntar några sekunder och sen tar jag till liksom, något konstigt mod som fanns och öppnar dörren och försöker kolla ut och se. Och då ser jag honom inte.
Precis då kör polisen in framför Saga. Hon säger att mannen sprang, antingen genom skogen eller nerför gatan. Så poliserna delar på sig och springer efter.
Jag är på helspänn när jag är där ute. Och i något slags chocktillstånd.
och tänker att fan, nu missade vi honom igen. Under hela den här tiden skriver jag i chatten. Det känns som att det tar typ 10-20 minuter, men det visar sig vara 4 minuter. Efter 4 minuter ser jag silhuetter som kommer upp för gatan. Och jag tänker nu att det är de två poliserna som kommer tillbaka och att det här var ännu en miss. Men nu har vi i alla fall en till anmälan på den här mannen. Sen när jag kollar noga så ser jag att det är inte bara två silhuetter, det är 3 silhuetter. Och det är mannen, de har tagit honom. Och jag kan inte tro det. Bara eufori som kom genom hela kroppen. Jag hade aldrig trott att de skulle ta honom. Ever. Och nu händer det. Helt sjukt.
När Saga inser att de har tagit fönstertittaren och att det är han som går ner för gatan med poliserna tar hon upp kameran för att filma.
Alltså kan jag bara krama er? Tack så jävla mycket.
Nej, men det är ju...
Alltså, alla kommer kunna sova nu. Det är helt sjukt. Ja, alltså ni är bäst, verkligen. Herregud. Och när han kommer närmare och ser mig med min mobil så drar han ner kepsen framför sitt ansikte. För han vill inte bli sedd. Han ska ha rätt att skydda sin integritet. Hans kroppsspråk är liksom... Han ser ut som typ en kanin som har fångats av en räv eller något. Verkligen tagen på bar gärning. Plötsligt känns det som att han inte har makten över en längre. Och jag ser honom i dagsljus. Jag ser strålkastare och gatulyktor som lyser på honom. Man kan äntligen se honom ordentligt. Han är liksom inte längre som en vålnad som spökar bakom huset. Utan nu är han tagen. Vad gör man nu? Jag vill bara ta part i hatten.
Gå hem och ta ett glas vin.
Ja, faktiskt. Ta fram champagnen. Oh my god. Oh, herregud. Nej, jag måste typ ringa någon. Han bara...
Det är söndag eftermiddag. Saga har just pratat med en jourhavande utredare och går över till Stinas lägenhet för att prata om det som har hänt. Solen skiner utanför och fönstret är öppet.
Oh my god!
Alltså, ren och skär lycka. Och lättnad. Alltså, jag grät.
Ja, jag med.
Jag var helt hysterisk.
Ja, jag började typ asgarva sen också.
Man visste inte typ hur man skulle reagera. Jag grät och skrattade typ. Ja. Alltså.
We got the fucker.
Verkligen.
När han blev tagen av polisen i helgen.
Stina.
Gud, det är så konstigt att lägga de orden i munnen. Men jag var tyvärr inte hemma då. Jag var ute på galej. Men när jag sen skulle åka hem på senare på natten och sitter i min taxi på väg hem och jag liksom är snart nära huset och så börjar höra mig själv nästan börja säga, men kan du köra ett varv runt och kolla att ingen står där, för det är en man som utsätter mig för obehagliga saker. Och precis liksom när jag är på väg att säga den meningen så inser jag att jag behöver inte säga det, för att han sitter i en polisbil. Så den natten sov jag gott. Och sen vaknade jag morgonen efter och jag bara drog upp persiennerna, öppnade fönstret och bara så här. Alltså jag skrek inte, men jag ville skrika att typ, världen är min!
No!
Ja, nej. Men alltså jag tycker det är så härligt ikväll. Liksom solen skiner, det är varmt. Och ikväll ska vi sätta oss på innergården. Liksom stället som vi har bara... haft kalla kårar kring och sprungit runt och spanat. Nu ska vi bara sätta oss där ikväll, snacka.
Vi kommer sitta på
plats. Ja, och så här, jag har nya vänner.
Ja.
Alltså det är också något så himla fint. Att så här, nu kan vi få sitta där vi har liksom varit så... alltså en plats som har varit så jobbig. Och vi kan liksom bara få sätta oss där. Och jag kan få sätta mig där med liksom nya vänner. Det är liksom helt fantastiskt.
Ja.
Fan vad fint att... alltså det fick gå... Det fick så här, vi fick komma till hamnen. Vi fick göra det här tillsammans. Och så här, det funkar.
Ja,
Det fick ju funka, det är ju sjuka.
Det är så jävla sjukt.
Efter all den här lyckan under söndagen,
Anna,
så kom ju en måndag. Och måndagar kan ju vara tråkiga på många sätt. Men den var sjukt tråkig för oss på bottenplan. För då släpptes ju han ut igen.
På måndag morgon ringer polisen och meddelar att mannen de omhändertagit har släppts fri. Fanns ingen anledning för polisen att hålla kvar honom. Stinas hjärta sjunker.
Jag kunde andas ut där i 24 timmar. Det blir väldigt svårt att ställa i kontrast till den otroliga liksom, lyckan man känner när ens förövare blir tagen på bar gärning.
Saga.
Ja, alltså det faktumet att polisen frisläppte honom, jag bara förstår inte. Och när jag fick reda på det var det liksom bara så här, tung sten i magen. Alltså det hade ju varit sån lättnad och jag hade känt mig så här så fri och typ jag kunde äntligen sova och det var en natt som jag fick. En natt av god sömn. Och sen nu har det bara varit, alltså det har varit värre än vad det var innan. Som att då vet jag så här, okej, han är på fri fot. Det var jag som anmälde. Han såg mig när han blev tagen. Då blir det ju plötsligt som liksom den rädslan om en stalker som Stina hade. Jag är skiträdd att han ska komma tillbaka. Jag är mer rädd nu än vad jag var innan. För att förut var det så här, okej, det jag tänkte var typ worst case scenario. Det var ju liksom att så här, ja, han kanske typ kollar in när jag står naken eller filmar när jag är naken eller någonting. Men nu är ju rädslan att han är arg och så här, han kanske blir våldsam, vad vet jag.
Fönstertittaren vet nu vilka tjejerna är, men de vet ingenting om honom. De vill få honom dömd och tjejerna känner att de har det som krävs för att det ska kunna hända. Allt från privatspaningen under vintern skickas in till polisen, foton, filmer och vittnesmål. De gör en lista över alla som har sett mannen röra sig runt deras hem. Och det är fler än bara tjejerna själva. Men sen blir det mer eller mindre tyst från polisen. Anna.
Det känns så otroligt orättvist att han får vara anonym medan resten av oss bara är som öppna fönster för honom. Alltså bokstavligen. Vi får inte veta någonting om honom. Vi får inte veta hans namn eller alltså personnummer, adress. Alltså, vilken är hans favoritfärg? Nej, men alltså, vad som helst vill man typ veta. För att känna, jag vet inte, någon form av kontroll. När jag tänker på honom så känner jag mig inte rädd. Jag känner mig äcklad. Ja, nog mest det. Att jag känner mig äcklad och arg. Att han tar för sig av våra liv utan att ha rätt till det.
Våren och sommaren går och allt tjejerna vet är att fönstertittaren kan komma tillbaka när som helst. Till slut får Stina ut dokumenten från förundersökningen och får beskedet att den har lagts ner helt.
De skickades till mig. Men jag var tvungen att ringa två gånger för att få ut dem. För det landade på någons bord som aldrig ringde tillbaka. Brottsbeslut. Nedlägges med ärendet. Skäl, bevisproblem. Skäl, text. Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger
går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Motivering, objektiva rekvisit.
Mycket är maskat, men i protokollet framgår det att polisen förhörde mannen de omhändertagit i 13 minuter. Han blev inte formellt gripen, utan omhändertagen, för att polisen också misstänkt narkotikabrott. Och efter en kroppsbesiktning fick han åka hem. Mannen själv sa att han inte avsiktligt tittat på någon, utan att han var utanför tjejernas fönster den kvällen för att han ville titta på stjärnorna. Mannen ska sedan av ren nyfikenhet ha kikat in i lägenheten i bara ett par sekunder.
Men det är provocerande att läsa att han har mage att säga till polisen i förhör att han är här för att kolla på stjärnfall.
Trots tjejernas vittnesmål, foton och filmer kom förundersökningsledaren fram till att det inte fanns tillräckligt med bevis för att säkert kunna säga att det var samma man som kom tillbaka flera gånger.
Även om det finns filmer och bilder ser man inte ansiktet tillräckligt tydligt för att kunna identifiera personen i lagens mening. Det har varit för dålig kvalitet och för mörkt.
Poliserna som omhändertog mannen den där kvällen i april såg honom från bron och uppger i rapporten att han tittade in i ett fönster på bottenplan innan han sprang från platsen. Men bevisen räcker inte heller för att säga att det var tjejerna han var där för att titta på.
Inte heller fotspår eller vittnesmål räcker för att bevisa att mannen tittade in i fönstren med uppsåt att titta på målsägande.
Mannens mobiltelefon beslagtogs, men polisen kunde inte komma åt allt material på den och det de såg indikerade inte att han hade varit på platsen förut. De hittade inte heller några foton eller filmer på Stina eller någon av de andra tjejerna och de kunde därmed inte bevisa att han ofredat dem eller utsatt dem för kränkande fotografering.
Ofredande är i högsta grad kränkande för målsägande men har ett lågt straffvärde vilket gör polisens möjligheter att använda tvångsmedel som till exempel gripande och husrannsakan begränsade. Detsamma gäller för mer resurskrävande utredningsåtgärder, exempelvis att få ut mer material från mannens telefon. I konkurrensen med grövre brott prioriteras resurser därefter. Det är beklagligt för brottsoffren, men det är så det ser ut.
På något sätt så är det också så himla uttröttande att, att det är så lätt att vara förövare och så svårt att vara offer.
Idag har Stina flyttat från huset. Hennes nya lägenhet ligger på andra våningen. Men de andra tjejerna bor kvar. Gruppchatten som skapades den där januarikvällen i korridoren på bottenplan finns också kvar. Ibland är det fortfarande någon som hör något utanför fönstret, men för allra mesta används chatten för sånt som att fråga om någon har en mobilladdare att låna ut. När tjejerna på bottenplan först märkte att någon iakttog dem genom deras fönster var det jultid. Snön på marken var täckt av fotspår och tjejerna patrullerade i dunjackor och vintermössor. Träden utanför är gröna när Saga till slut sätter upp insynsskydd över sina fönster.
Jag har inte satt upp insynsskydd, alltså av två anledningar. Det ena är för att jag har velat att han ska komma hit. Och om alla sätter upp insynsskydd vid sina fönster, då kommer de sluta komma hit. Så jag har struntat att jag har insynsskydd så att han ska ha en anledning att komma hit så att vi kan ta honom och fånga honom. Och sen andra anledningen är för att om han går förbi någon annans fönster så har jag velat kunna se honom så jag kan ringa polisen. Det har ju inte ens lett till någonting. Alltså, jag har sett honom ut. Det var ju tack vare att jag inte hade insynsskydd som nu. Jag kunde se honom och jag kunde ringa polisen och jag kunde ge vittnesmål. Men de har ju inte gjort någonting över det heller, så då finns det ju inte ens någon poäng att inte ha insynsskydd längre. Jag börjar bli trött på att vara rädd i mitt eget hus.
Du har hört Att fånga en fönstertittare, en dokumentär av Malva Tanning och Hedda Halsenius. Stina, Saga och Anna heter egentligen något annat. Producent Anna Frey. Slutmix Tor Sigvardsson. Programmet gjordes 2024.
Och nu finns en ny P1-dokumentär att lyssna till. Den ligger ute i appen Sveriges Radio Play och på sverigesradio.se. Och så sänder vi den imorgon söndag efter tre nyheterna.
P1-dokumentär.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten. Men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i Sverige.
P1-dokumentär, söndag efter tre nyheterna.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Ett kort stycke ur Arvo Pärts Spiegel in Spiegel. Och det är Sveriges Radio P1 du lyssnar till. Klockan är 12.
Det här är Ekot. Danmark stärker upp sin militära närvaro på Grönland, det rapporterar Dagens Nyheter. Bland annat ska man börja patrullera ön med stridsflyg och man ska också stärka upp närvaron till havs i Arktis med en fregatt. I ett pressmeddelande skriver Grönlands utrikes- och självständighetsminister att den säkerhetspolitiska situationen kräver att försvaret tränar på operationer i och runt Grönland. I Bulgarien där har 75 personer som bor på illegala äldreboenden räddats efter att ha utsatts för omfattande vanvård, rapporterar Bulgariens nationella nyhetsbyrå BTA. Ägarna ska ha hyrt ut rum för 4 000 kronor i månaden och enligt de bulgariska myndigheterna ska de boende ha blivit misshandlade, bundna och sövda och har låsts in i smutsiga rum. 5 personer har gripits och en utredning om kidnappning, våld och vanvård har inletts. Redan om 5 år kan Afghanistans huvudstad Kabul vara utan dricksvatten, rapporterar The Guardian. Orsaken uppges vara att vattennivån i stadens reservoarer sjunkit med 30 meter de senaste 10 åren på grund av klimatförändringar och att staden växt snabbt. Det är enligt en rapport från den humanitära organisationen Mercy Corps. I Kabul bor runt 7 miljoner människor och förutom sjunkande vattennivåer klassas uppemot 80% av grundvattnet där som osäkert med höga halter av gifter och kloakvatten. För andra kvällen i rad slog Håkan Hellström publikrekord på Ullevi i Göteborg, rapporterar Aftonbladet. Under kvällens spelning var 73 781 personer på plats och såg Hellström uppträda. Det är drygt 600 fler än i fredags. Det avslutar Ekot vid midnatt i studion Ola Jonocker Dunkus.
P1, Sveriges Radio.
Så det blev ett söndag 8 juni och nu i P1-natten om politik. Ordet går till Parisa Höglund.
Invandringens kostnader blir ett slagträ i migrationsdebatten, men hur tungt väger det? Och Moderaterna deppar när avståndet till oppositionen ökar. Går det att vända skutan med valet runt hörnet? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som spelas in på förmiddagen den 5 juni 2025. Hej Helena Isén.
Hejsan.
Hej Fredrik Furtenbach.
Hallå där.
I veckan kom Konjunkturinstitutets rapport om invandringens kostnader. Regeringen gav i det reviderade tidavtalet 2023 KI uppdraget att analysera nettoeffekterna för invandringen till Sverige, som man beskriver det, korrekt mellan åren 83 och 22. Och nu är det klart. Fredrik, vad landar Konjunkturinstitutet i?
De har ju gjort ett jättejobb får man väl säga. De har haft både hängslen och livrem och både presenterat olika rapporter med både egna och utomstående forskare. De är väl medvetna om att detta är ett ämne som väcker känslor. Det är ju Sverigedemokraterna som har drivit fram den här beställningen till Konjunkturinstitutet. Och de säger då för det första att det går inte att slå fast att helt enkelt säga så här. Det här, så här mycket har invandringen kostat eller lönat sig totalt för Sverige. Så enkelt är det inte. De har inte kunnat se den totala effekten på till exempel jobb, löner, tillväxt, produktivitet. Fast de drar ändå då ett antal slutsatser om vad invandringen har betytt för de offentliga finanserna. Om du som lyssnar blir arg av det här så är det alltså Konjunkturinstitutet som du ska mejla. Jag har lyssnat på det här programmet.
Inte Fredrik?
Nej, precis.
Jaha, okay.
Men de kommer fram till att på 80-talet och just 2022, det sista undersökta året, då gav migrationen totalt ett plus. På plussidan ligger då skatteintäkter. På minussidan ligger olika bidrag, vård och skola till exempel. Perioden däremellan är det alltså inte ett plus utan ett minus. Och det är ganska stor skillnad på arbetskraftsinvandring och asylinvandring, det vill säga människor som flyr från krig och förtryck. Och en grundslutsats kan man säga är att asylinvandring kostar ofta i slutänden. Det ger ett negativt netto för statskassan, medan arbetskraftsinvandring ofta lönar sig. Och det finns en beräkning som handlar om att en flykting har under den här perioden i snitt kostat de offentliga finanserna 25 000 kronor per år. Medan den som kommit hit för att ta ett erbjudet arbete ger ett netto på nästan 50 000 om året. Och även en del som har kommit hit på grund av asylskäl, vissa grupper, ger då skatteintäkter beroende på ålder, beroende på hur det går att få ett jobb. Efter lång tid så ger de som kollektiv pengar. Alltså det ger en positiv nettoeffekt. I runda slängar tar det ungefär 15 år. Mm. Och medan arbetskraftsinvandrarna ger i snitt då skatteintäkter så åt som genast.
Och där stiger det också de senaste åren. Och det beror väl på att det har kommit fler högkvalificerade arbetskraftsinvandrare på senare år, tror jag. Indiska ingenjörer och så vidare.
Just det, och just den här skillnaden då mellan flyktingar och arbetskraftsinvandrare, att det skulle skilja sig då mellan de här två grupperna, det är väl ingen skräll? Det här känner vi väl till?
Det är absolut inte någon skräll, den grundslutsatsen, men det här är ju ändå då första gången som en liksom statlig myndighet gör sitt bästa för att gå till botten då med den här frågan. Vad kostar detta eller vad ger det så att säga? Även om det är en begränsad genomgång som bara handlar om offentliga finanserna. Så att det finns ju ändå saker där som man inte har kunnat säga innan. Till exempel kan man väl säga att de har tittat extra även på 2022, det senaste året då som går att undersöka. Då har de kommit fram till att de asylinvandrare som finns i Sverige kostade ungefär 22 miljarder. De som kom hit av andra skäl, alltså främst arbetskraftsinvandring, de gav de offentliga finanserna 28 miljarder netto. Så det finns, det är liksom en konkret siffra. En grej som jag tycker är rolig är att även svenskarna kostade pengarna för de offentliga finanserna 2022. Alltså vi kostade mer än vi gav, vi som är födda i Sverige 2022.
Så de enda som inte kostade något 2022, det var de indiska programmerarna?
Ja, exakt.
Okay.
Alltså svensken i genomsnitt gick back 700 kronor för staten under 2022. Men det förklaras ju på ett ganska enkelt sätt med många barn och gamla som kostar en hel del men inte jobbar och betalar skatt. Om man däremot jämför grupperna utifrån folk i arbetsförhållande så ligger infödda svenskar inte otippat då på ett väldigt stort netto plus.
De åren där mellan 83 och 22 där det har varit minus, det är ju de åren som Sverige tog emot väldigt, väldigt många. Alltså det var krig i världen, det var Balkan, det var Mellanöstern, sen var det Syrien. Så att det är verkligen de åren. Och sen 2022 att det var plus, det är väl också för att åtstramningen börjar kanske visa få effekt.
Ja, precis. Att det finns en arbetskraftsinvandring medan asylinvandringen då har minskat. Den här rapporten är väl ett ganska bra slagträ för den som vill ha arbetskraftsinvandring, får man väl säga.
Mm. Och för den som inte vill ha asylinvandring. Så att den passar ju Tidöpartiernas, deras idé om invandring, liksom mycket annat, bistånd och så vidare, är ju att det ska vara bra för Sverige. Så det är ju också ett slags paradigmskifte. Tidigare har man sagt att det är för asylinvandrarnas skull som man har en generös migrationspolitik. Det är liksom inte för att det ska vara bra för Sverige, även om vissa politiker har hävdat, även under krisens år, 14-15 och sådär, att det här är, på sikt skulle vara en vinstaffär för samhället. Men det är ju så att säga en skillnad i syn.
Mm.
För vem skull har man asylmottagning? Har man det för sin egen eller har man det för de som söker asyl?
Mm. En sak man gör är ju att bryta ner det här på olika etniska grupper, det vill säga vilka länder invandrare kommer ifrån. Eller hur?
Ja, precis. Och det vill säga hur mycket skatteintäkter ger dem, så att säga. Och då är det så nu då att idag är flyktingar från till exempel forna Jugoslavien, Iran och Chile, de ger då pengar till statskassan eller till de offentliga finanserna, medan kostnaderna nu är störst för flyktingar från Syrien och från Somalia därefter.
Och de två sista är ju de som har varit i Sverige kortast tid.
Ja, precis. Så till skillnad från många debattörer på till exempel plattformen X, så resonerar ju inte Konjunkturinstitutet kring om det här skulle bero på attityd eller kultur eller så, utan helt enkelt att de syrierna kom senast och det var många barn som kom också.
Men det har ju också med utbildningsnivå att göra. Till exempel iranier har en hög utbildningsnivå och har ju varit nettobidragsgivare länge. Detsamma gäller ju då indier, men de har ju kommit som arbetskraftsinvandrare